Ja, det är jätteroligt att vara här i Vetlanda. Jag har faktiskt, mig vetligen, inte varit här tidigare. Men har hört naturligtvis om församlingen och sett på en del av era möten. Jag är jättetacksam att jag har fått komma hit. Så tack så jättemycket för inbjudan. Den kom då genom både Karina och Tore och Leif Johansson då, och hans fru som jag träffat då på Gärdebygården som finns i Rättvik, som är ett en böneplats för allt Guds folk. Men jag tror också att det är Herren som har sänt mig. Jag kom egentligen för att jag skulle ha ett barnmöte. Men sen blev det då också att jag skulle få vara med här på söndagen och dela Guds ord. Och det är jag jättetacksam för. Det känns roligt. Jag har redan träffat några av bedjarna här. Vi har bett för barnen. Vi har bett för Sverige. Och igår hade vi en bönevandring. Och jag tror ju verkligen det att det är bön och fasta som kan förvandla Sverige. Det finns inga andra vägar. Och vi kan inte tro att politikerna eller något politiskt parti ska kunna göra det, utan det måste vara Guds folk som ber. Och vi är ju liksom i en regerande ställning tillsammans med Jesus enligt Bibeln. Alltså. Vi har makt i bönen och då ska vi använda den. Ja, det tror jag på. Nu så tänkte jag att vi skulle be lite allesammans innan jag började dela Guds ord. För att det var ju någon som sa här, vi måste vara öppna. Och jag tänker mig ibland så här att vi är som en flaska. Men om korken sitter på, då kommer inget in. Så ibland får man ta av den där korken. Och Guds ande bor i oss som vi är födda på nytt. Är du inte född på nytt, hoppas jag att du ska få tillfälle. Får du tillfälle att göra och bli född på nytt. Men vi har ju Guds ande inom oss. Och då är liksom att han ska komma ut och vi ska gå ut i lovprisning. Och samtidigt öppnar vi våra hjärtan för vad Gud vill göra. För det är Guds ande som måste lysa på ordet. Annars blir det bara torrt och tråkigt. Men vi ber liksom att Gud ska få tala till er. Jag vill be det i alla fall. Och att det behov ni har kommit hit med, att Gud ska möta er, röra vid er, tala till er, hela vad som än behövs. Så låt oss ställa oss upp och så ber vi bara fritt. Du kan be på ditt eget språk. Vi kan be tungor. Var inte rädd med att be tungor, för att det är ett bönespråk. Det behöver inte tolkas, men det är bara att vi talar till Gud. Kora bashila maharala sheke rabasakatarala shandia o rababagarala sheria shinda rabasokorala shaka rebebebekirala shorala shikarala gandaria o rabashila maharala sheke ramala suka regededegirala shandia o remeshila maharia shidaria la sandia o rabasharia la sharia. Tack att vi får ha möte i Sverige. Tack att vi får mötas en sån här vacker kväll i Vetlanda, Herre. Tack att solen skiner. Tack att vi har mat att äta och kläder att sätta på kroppen. Vi är så välsignade i vårt land. Vi vill ge dig tacksägelse och ära, Herre. Och vi vill inte förspilla det nådestillfälle som du har gett oss, Herre. Att få bli uppbyggda, att få bli tröstade, att få bli varnade, att få bli helade. Allt är möjligt för den som tror. Herre, jag tackar dig för varje person som är här, barnen som är här, alla som är här, gamla och unga. Herre, du har ett budskap till oss. Du vill göra någonting mer i våra liv, Herre. Vi ber att en armé ska resas upp i Sverige. En armé av bedjare, en armé av Guds församling som går fram med kraft och med Guds mirakler, så att människor ser att Jesus inte är död, Gud är inte död. Han lever i oss och han lever för den som förtröstar på honom. Ja, Herre, vi ber om din närhet ska manifesteras. Jag bara ber, heliga ande, gör ordet levande. Jag ber, heliga ande, lägg orden i min mun. Låt mig tala det du vill jag ska tala, Herre. Bara ber att du ska röra våra hjärtan så att vi får möta dig, Herre. Och vi får bli förvandlade av dig. För vi behöver förvandlas dag från dag. Ta emot mer nåd, mer kärlek, mera kraft. Mer av dig, Herre. Mer av dig, Herre. Halleluja. Mer av dig, Jesus. Att du får bli synlig i våra liv. Tack för de förebilder som finns här. Tack för varje person som är här just nu, Herre. Att vi får känna din närhet, får känna din kärlek. Känna att du är här för att tala till oss och röra vid oss. Ja, vi lämnar det här mötet i dina händer, i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. 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 Tack Jesus. Jag ber gärna, kära syster Ester. Halleluja. Karala shaka. Tack Jesus. Tack att vi är öppna för dig nu, Herre. Vi vill ta emot vad du har att ge oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Kora Maseria. Och välsigna den här platsen. Välsigna Vetlanda, Herre. Tack att vi får ta tillbaka Vetlanda för Jesus. Tack att din heliga ande ska råda här. Tack att ditt rike ska byggas här. Här finns väckelsens källor på de här platserna i Småland, Herre. Låt elden falla på nytt, Herre. Låt elden falla på nytt, Herre. Vi vill se din eld i våra hjärtan, i våra liv, i våra bygder på nytt, Herre. Rasi Karabasunda Lasheria. Remmelesheria. Låt ditt ord gå som en löpeld på nytt genom Småland och genom hela Sverige. Från norr till söder, öster och väster. I Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja, amen. Amen, tack att ni är med och ber, det är underbart. Tack ska ni ha. Då får vi sätta oss ner. Halleluja. Jag kände bara att jag ska säga några saker innan jag börjar med det som Gud gav mig. Och jag tror alla vi upplever, vi lever i halvvaliga tider, vi lever ändens tid. Hur ska vi kunna bestå när det blir svårigheter som vi kanske inte har mött här i Sverige? Och jag tycker liksom att det är två saker som Gud har påmint mig om. Och det har ni hört många gånger förut. Men i alla fall, helt kort, Uppenbarelseboken 2 och 4. Och det är ju Jesus som talar till församlingarna där som var grundade i det som nu är Turkiet. Och den första församlingen är ju Efesus. Johannes Uppenbarelse kapitel 2. Och de får ju beröm först. De har gjort mycket gott för Herren. Och de kan inte heller acceptera onda människor. Och inte heller de som säger sig vara apostlar, men inte är det. Hur många sådana finns det? Ja, vi måste kunna avslöja fienden och inte bara svälja allt. Men så säger han då i vers 4. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Och då tror jag att det kan vi känna av lite till mans liksom, att vi har varit brinnande och vi vittnar för alla och vi bad och säger Jesus älskar dig. Ja, så har det liksom tystnat mer och mer. Jag blev frälst i Göteborg då på 70-talet och då var det här var Jesusfolket där. Och de var ju så frimodiga. De gick ut på gatorna och sa att Jesus älskar dig. Och folk tog emot och människor blev frälsta. Och jag hade en yngre syster som gick på gymnasiet. Jag sa Jesus, sänd honom det här Jesusfolket till henne och tala om för henne att Jesus älskar henne. För det är ju alltid svårt med de nära liksom. De tycker, vad är det här för någonting? Ja, de känner den. Ja, och jag bodde i en rivningslägenhet i Göteborg. Jag hade just blivit frälst från alla möjliga konstigheter. Ja, och så några dagar senare så kommer min syster Karin och knackar på dörren då. Strålar och glädje. Vad har hänt? Jo, då hade någon kommit fram till henne i Göteborg på gatorna. Jesusfolket har sagt att Jesus älskar dig och börjat vittna för henne. Så hon och hennes kompis, de hade tagit emot Jesus och blivit frälsta. Det vill vi se igen. Amen. Och det sker idag. Det gör det, men ja, det ska bara fortsätta. Tack Jesus. Så jag menar, vi får bara be Jesus, håll mig nära ditt hjärta. Håll mig nära dig. Så att, jag menar, om man har arbetat länge i Herrens vingård, man kan bli trött. Och man kan, det kan liksom bli plikt att nu ska vi göra det och det. Och så kanske man tycker, man gör inte den någonting. Ja, men då har det blivit fel. Vi måste göra det av kärlek. Det är av kärlek till Jesus som vi arbetar i Guds verk. Annars bär det ingen frukt. Så jag bara tänkte att det kunde vara ett aber. Att man liksom tänker på det. Att Jesus förnyar min första kärlek. Och låt det jag gör i Guds verk. Eller vad jag än är. På jobbet eller i hemmet. Att det sker av kärlek. För Gud vill fylla oss med den kärleken. Och då blir det lätt att göra det vi ska göra. Och det andra som jag tänkte på. Det var just det. Att vi går då till Lukas 18. Helt väldigt kort bara. Ni kommer ihåg den här änkan som var så envis. Hon kunde inte släppa den advokaten som var så ovänlig och ville inte hjälpa henne. Men fast hon inte hade någon social ställning och inte hade liksom någonting bakom sig så att säga. Men hon hade en sak, envishet. Jag kommer tillbaka, jag ska ha min rätt. Ja, så hon kom till den där ovänlige domaren. Och det är ju inte en bild på att Gud är ovänlig eller ovillig att svara på bön. Utan den här liknelsen vill säga, ge inte upp. Ge inte upp, be oavlåtligen. Och ser du inte bönesvaret så håller du på tills du får bönesvaret. Så det är ju det här som vi ibland kanske missar. Att man tycker då att ja, men jag har ju bett länge för det här och det blir ingenting. Jag får inget svar. Halleluja. Jag var i Kenya då för länge sedan. Höll jag på att säga. Nej, jag var faktiskt där i år. Men i alla fall, jag var där en gång för väldigt länge sedan, 78-79. Och då skulle jag få besök av pappa och mamma. Men så har jag en syster som var sjuk. Hon har gått till himlen nu. Men i alla fall så bad jag jättemycket då att min syster skulle vara okej. Så mamma kunde komma till Kenya och hälsa på mig i Kenya. Jag var i Eldoret då, en stad där. Och jag fastade och bad. Jag blev bjuden på grejer som man alltid blir när man fastar. Grannen kom med någon god paj och grejer. Nej då, jag skulle ingenting ha. Och fastade jag. Det var 5 dagar, det var inte så mycket. Jaha, och sen får jag meddelande från mamma att min syster Inga, hon är så dålig. Hon hade epileptiska anfall och det var det ena och det andra. Hon är så dålig så mamma kommer inte. Ja, det var ju typiskt alltså. Här fastar man och ber och så blir det på det här sättet. Så jag slutade be. Jag gav upp. Och min mamma kom inte utan bara pappa. Men jag fick ju lära mig sen att när man ber och går in i andekrigföring, då försöker Satan att hitta på någonting så att man ger upp. Och det var ju det som hände där, men det förstod ju inte jag. Så att det vill jag bara uppmuntra oss alla. Att det är ju detta med uthålligheten. Vi bara fortsätter att stå på. För Gud kan inte svika oss. Och det står ju här i första versen. Lukas 18:1. Och han framställer för dem en liknelse för att lära dem att de alltid borde bedja utan att förtröttas. Utan att ge upp. Så det är liksom det som Jesus vill säga här. Och sedan är det att det är viktigt att vi ber med tro. Vi kan inte bara ha på mala och inte tro. Utan vi måste ha tro i våra hjärtan. Och det säger Jesus då i Markus 11. Kanske ni har hört den liknelsen många gånger. Men då bara nämner detta. Vad säger han i Markus 11:22? Han har talat om det här. Han har fått det här fikonträdet. Han har talat till fikonträdet. Fikonträdet har dött. Och lärjungarna är förvånade. Hur kunde det dö så fort liksom? Bara av några ord. Och då säger Jesus när lärjungarna frågar i Markus 11:22. Jesus svarade och sa till dem. Hav tro på Gud. Men jag har hört att det också kan betyda ha samma sorts tro som Gud har. Alltså ha den tron som Gud har. Och vad hade Gud för tro? Eller vad har Gud för tro? Jo, han vet att när han säger någonting så sker det. Han säger någonting så sker det. Han skapade hela jorden. Han sa det var det ljus och det var ett ljus. Och hela världen skapades av ingenting genom Guds ord. Det är den typen av tro vi ska ha. Att det vi säger ska ske. Så det vill jag bara påminna oss alla om. För jag känner liksom att det är en sån otrosande över Sverige. Många gånger, inte alltid. Men det är mycket av det här med intellektet. Och vi ska göra allting så bra. Och vi ska tro på alla vetenskapsmän och alla möjliga andra. Men alltså det är ju på Gud vi ska tro först och främst. Ja. Så att det ser man ju mycket i Afrika. Liksom att de har ju inte många gånger något annat att lita till. Har inte pengar att gå till sjukhuset och mycket sånt. Men Gud. Och då blir det att man går in i fasta bön och ropar av hela sitt hjärta till Gud. Och då ser man också bönens svar. Så vi behöver komma dit också. De har något att lära oss. Ja, amen. Jag tror att de här sakerna kan vara viktiga i ändens tid. Vi kanske kommer att uppleva saker vi inte har fått uppleva förut. Och då måste vi veta att Gud är god. Gud överger mig aldrig. Och Gud svarar på bön. Och han kommer att bevara oss genom svåra tider också. Det är min övertygelse. Amen. Ja, nu fick jag en text som jag inte själv hade valt överhuvudtaget. Men jag känner att det är en profetisk förebild, tror jag, till den tid vi lever i. Och då är det från 4:e Mosebok 16. Så det låter inte så trevligt egentligen från början. Men det är en bra text och det finns hopp i den här texten också. 4:e Moseboken 16. Som handlar om ett uppror emot Herren. Emot Herrens tjänare och vad som hände då. Och då tänker jag göra lite paralleller med vår tid och liksom se hur Guds ord kan upprepas många gånger. Ett profetiskt ord kan gå uppfyllelse många gånger. Det är ju en profet där i Amerika som är jude som heter Jonathan Kahn har skrivit böcker om detta. Han har ju hittat sådana mönster i Bibeln så det är helt otroligt alltså. Och det som sker i Amerika då, eftersom han är i Amerika. Det upprepas precis dag för dag alltså. Och alla åren stämmer och datumen stämmer. Allt stämmer. Så alltså det är så fantastiskt med Guds ord. Och då kände jag när jag läste det här ordet. Som jag bara liksom fick upp och började läsa. Att det är också en profetisk bild på det som sker idag. I vårt land och över hela världen. Vi ska inte ta alla verserna på en gång. Men vi ska börja läsa de 4 första verserna. Det var det 4:e Moseboken 16:1-4. Jag talar om de 3 första verserna först. Men sen vi kommer in på 4:an också. Och då står det så här. Och Kora som var son till Gishar son till Kihat, son till Levi, samt Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son, av Rubens söner. Dessa tog till sig folk och gjorde uppror emot Mose. Och med dem följde också 250 män av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i folkförsamlingen, ansedda män. Och de församlade sig emot Mose och Aron och sa till dem: nu får det vara nog. Hela menigheten är ju helig. Alla är det. Och Herren är ju mitt ibland oss. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? Säger de då till Mose och Aron. När Mose hörde detta föll han ned på sitt ansikte. Ja, Herre, jag ber än en gång att du ska välsigna ditt ord när vi läser ditt ord. Herre, vi vill lära oss någonting av den här bibeltexten. Och vi ber att du talar till oss genom ordet. Och också att vi ser vad som sker idag runt omkring oss. Både i Sverige och andra länder. Amerika, Israel och Europa runt omkring. Herre, vi tackar dig att ditt ord är evigt och du talar till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, då kan man tänka det att hur kan man få några goda nyheter här? Men det kan man få. Först och främst, vi går snabbt till Andra Petrus brev 1 och 19. Kanske ni känner till. Andra Petrus brev. Om ni inte hinner slå upp det så ska jag läsa det för er. Andra Petrus brev 1 och 19. Där säger Petrus då: så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och allt Guds ord är profetiskt, kan jag säga. Och ni gör väl i om ni aktar därpå så som ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Alltså, vi har Guds ord som ledstjärna och som kompass i den här världen. Så vi behöver egentligen inte oroa oss. Men vi kan ju förstå att människor i världen, det är väldigt mycket fruktan. Vad ska ske? Vad händer? Krig i Europa, det har de sagt, det skulle inte bli något krig i Europa. Jaha, så plötsligt är det krig och så talas det om matbrist och bensinpriserna går upp och allt sånt där. Vi behöver inte frukta, vi har kompassen i våra händer, vi har Bibeln i våra händer. Men vi måste ju förstå att många människor är oroliga och undrar vad som sker. Men då tror jag också att vi har ett tillfälle att vittna om Jesus och tala om att tro på Jesus. Jesus kan hjälpa dig om du bara vill ha hjälp av honom, så han vill ju hjälpa dig. Du kan åkalla hans namn. Men alltså, profetian är där för att vi ska få förstå det som ett ljus i en dyster vildmark. Det ska ge oss vägledning. Och då säger vi så här. Jag tror att det är en profetisk bild på vår tid. Ja, så då tänker jag så här att låt oss ta på oss, så att säga, dubbla glasögon. Med den första paret så ser vi vad som händer här med Aron och med Mose och Aron och det som sker med folket där. Men de andra glasögonen, det är vad sker i vår tid? Hur kan vi tillämpa det på vår tid? Och då vill jag först tala faktiskt om uppror. För det står ju här att de gjorde uppror mot Mose. Och vad är då uppror? Då vill jag skilja på två sorters uppror. Det finns ett kötsligt uppror mot föräldrar, ledare, andliga ledare. Det finns ett kötsligt uppror där man tycker att vad har de att säga? Är de bättre än jag? Och så vidare. Så som Datan och Abiram gjorde. Men sen finns det något som jag kallar för korrigering i kärlek. Korrigering i kärlek. När man ser att någonting inte stämmer med Guds ord. Och när man känner att det här kan jag inte hålla med om, det här kan jag inte underordna mig. Då har man rätt att stå för den övertygelse man har. Man har rätt att säga att så här upplever jag det och så här säger Guds son och det här står jag för. Så det kallar jag för korrigering i kärlek. Så vi har andliga ledare. Och det innebär ju inte att om man är en andlig ledare så innebär det ju inte att man är felfri, att man inte har några fel. Men det innebär ju att man är kallad av Gud och att man upplever en kallelse att vara då antingen herde eller evangelist eller vad man nu upplever att man ska vara. Och man försöker följa Jesus. Och då är det ju så att man kan lätt bli kritiserad om man sticker ut takan. Det var ju en som gjorde det för många år sedan. Nu försvann hans namn. Men i alla fall så talar han ju om homosexualitet. Tack, och Irene, vi bad från Uganda. Ja, i alla fall, han skulle ju komma i fängelse då, tyckte de. Och det var så många kristna som föraktade honom och talade illa om honom. Ja, han skulle inte sagt det på det sättet. Ja, men kära någon, vi ska väl stötta varandra. ska väl älska varandra och be för varandra. Det är väl ingen som är fullkomlig, säger allting precis ja, som jag tycker att det ska sägas. Men han talade ut det han kände nöd för. Och sen har väl inte så många sagt så mycket om det. Men jag menar, det är så viktigt att vi inte kritiserar en andlig ledare eller en pastor som Gud har tillsatt. Alltså, utan säger han någonting enligt med Guds ord, då ska vi stötta det och be för den personen och ja, vara med dem på det de säger, så att säga. Och det har ju skett faktiskt i Sverige att då, om vi säger en pastor eller en ledare som då vill stå på Guds ord, ja, då gör församlingen uppror, precis som skedde här. Ja, du är alldeles för omodern, du är gammalmodig och man sätter olika epiteter, rasist kanske eller fundamentalist. Och så säger man, en sån vill vi inte ha, bort med den. Vem sa de det till mera? Till Paulus till exempel, när han talade där i Jerusalem och berättade allt vad Gud hade gjort. Nej, bort med den, han skulle inte få leva. Och Jesus. Och Jesus hänvisade till sina gärningar och sa att om ni inte tror på vad jag säger, så tro på gärningarnas skull. Och det gjorde ju Paulus också. Han hade ju alla tecken på en apostel. Men det dög liksom inte i alla fall. Utan de sa även till Jesus och försökte och gjorde det också. Fick bort honom, så att säga, upp honom på ett kors. Fast det var ju också Guds plan. Men i alla fall, det är ju alltså ett kötsligt uppror när man då inte accepterar den som Gud har tillsatt som med en andlig tjänst. Men korrigering i kärlek, då tar vi det. Som jag upplever det, inte uppror, men det kan kallas uppror. Och det är ju då att om vi kan väl med sorg konstatera att vi har få andliga ledare med ryggrad som vågar stå upp för sanningen i vårt land idag. Men tyvärr då så har det kommit in det som vi kallar för PK. Alltså man ska vara politiskt korrekt, man ska vara religiöst korrekt, man ska inte stöta sig med någon, man ska inte såra någon. Det är ingen, vi vill inte såra någon, men vi vill ju säga vad Guds ord säger. Ja, ska vi se här. Och man får ju inte säga då att någon ska omvända sig. Det var ju en pastor som sa det nyligen. Han blev avsatt. Så att jag menar, det är ju helt emot Bibeln liksom, det som sker i vårt land idag. Och man får inte säga att någon främmande religion till exempel, att den är falsk och leder människor till fördärvet. Utan man måste då säga, måste. Alla vägar leder till Gud. Men vilken Gud, kan man undra då. Och vi måste tro att allt är accepterat. Vad en människa tycker, att om hon är pojke vill vara flicka eller någonting sånt där. Ja, men det måste vi acceptera. För Gud älskar ju alla människor. Gör inte det? Jo, det står att Gud älskar alla människor. Och det står i första Timoteusbrevet 2:4. Om vi ska gå dit. Så ska vi se vad Paulus säger där om Gud. Så känner ni till allihopa, men jag läser det i alla fall. Första Timoteusbrevet 2:4, och då står det om Gud som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Var finns sanningen? Sanningen finns i Guds ord. Vad innebär det att bli frälst? Vi har det ordet i Sverige, frihalsad. Man räddar någon ut ur Satans grepp. Satan lurar människor, binder dem, gör dem till syndare, onda människor, och de är många gånger inte fria att komma ut själva. Men då kommer Jesus med frälsningen för att rädda dem ut ur detta elände. Som min bror talar så fint om också. Ja. Så jag menar, det är inte frågan om att vi ska leva precis som vi har gjort förut när vi blir då på nyttfödda. Utan vi får ett nytt liv. Vi får ett nytt liv, och det är då vi blir fria. När man är, alltså jag trodde ju inte att jag tjänade Satan när jag inte var frälst. Det trodde jag ju inte, utan jag försökte väl göra mitt bästa. Men det finns liksom inget mellanting där, utan antingen så känner man Satan eller så känner man Gud. Och när man blir frälst och så att säga tar emot Jesus i sitt hjärta, då får man ett helt nytt liv alltså. Man får ett liv med Gud, och man får faktiskt nya tankar också, helt och hållet nya tankar. Så att det är ju något som sker, det är ett byte som sker. Och det är ju det som det handlar om, att alla ska bli frälsta, inte fortsätta leva i synd och bojorna som man levde i tidigare. Och Jesus säger också i Johannes 8:36, som ni säkert kommer ihåg, att den sonen gör fri, han blir verkligen fri. Man kan lura sig själv och tro att man är fri när man gör allt vad man vill och allt vad köttet vill. Men då är man egentligen inte fri. Men den friheten som verkligen ger glädje och det frihet, är ju då att Jesus gör en fri. Ja, tack Jesus. Men problemet nu som vi har idag, det är att världen har fått så mycket insteg i församlingen. Och då säger världen så här: nej, men så är det inte. Så är det inte. Om du följer köttet, då blir du lycklig. Du bara gör precis vad du vill göra. Det är, då blir du lycklig. Då är du fri. Du ska inte följa de här normerna och alla de där lagarna som kommer i kyrkan. Det är bara tråkigt. Ja, det är ju helt tvärtom. Men jag trodde ju så också att det var, om man ska gå till kyrkan, då ska man gå dit, ska man be, ska man stå upp och sitta ner. Ja, jag var ju uppvuxen i Svenska kyrkan, men jag hade inte sett Guds kraft där. Och ingen hade förklarat för mig hur man blir frälst. Så jag lämnar ju det då. Men som sagt, det här som man predikar då, frihet, då säger jag så här: otro i äktenskapet, leder det till lycka? Om en ung person har 10, 20, 6 partners, är hon lycklig då eller är han lycklig då? Det vet vi alla, det är de inte. Det blir bara splittrade personligheter och psykisk ohälsa. Vi har porr som många, många ungdomar blir fastna i. Pedofili, fruktansvärda vidrigheter. Gör det en människa lycklig? Det vet vi ju att det gör det inte. Så att det vi kallar frihet i Sverige idag, och det som tyvärr då många kyrkor och samfundsledare accepterar, de säger ja till det, det är ju en destruktiv bundenhet till Satan. Och vad kommer Satan för? Han kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Och hans plan, det är ju det att bryta ner individen, bryta ner familjen, bryta ner alla sunda samhällsordningar som vi har haft i vårt land. Och helt enkelt ta bort all trygghet och lycka, om man kan kalla lycka, men liksom glädje och trygghet från vårt land. Och jag menar, om man då är i en församling där detta predikas och man accepterar detta församlingen, och man då talar om kanske för sin ledare att det här nu som predikas i den här församlingen kan jag inte gå med på, för att detta stämmer inte med Guds ord. Man kommer inte med en pekpinne, man kommer inte med hårda ord, men man bara säger att så här upplever jag det och det här kan jag inte acceptera. Då kanske det kallas uppror, men det är ju inte uppror. Utan det är ju att man då står upp för den sanning som man har i sitt hjärta genom Guds ord. Och man är också villig att ta konsekvenserna av det. Och det har ju faktiskt en del, till och med präster och pastorer har ju tagit den ställningen och förlorat sin tjänst då. Men det underbara är ju att Gud ändå har en väg och att Gud kan hjälpa oss och han kan se till att vi får försörjning och får nya tjänster, så att säga. Ja, då går vi tillbaka till de första glasögonen. Fjärde Moseboken igen då. Vers 16, ska vi se. Jag hade det, tog jag ut det, det var ju käckt. Fjärde Moseboken 16. Mm. Då läser vi några verser till här från vers 4 och 5 läser vi där. Alltså när Mose hörde det här upproret som de här hans ledare då kom med, då föll han ner på sitt ansikte. Så alltså han började inte försvara sig, han började inte säga: ja, men förstår ni inte, jag är en andlig ledare. Kommer ni inte ihåg alla underna som skedde? Röda havet och det kom ju vatten ur klippan. Och det borde ni fatta att jag är en andlig ledare. Så sa inte Mose alltså. Så han kom inte med några argument och försökte försvara sig själv. Utan vad han gjorde, han föll ner på sitt ansikte. Han sökte Gud. Han frågade: Gud, hur gör vi med det här? Vad ska jag svara folket liksom? Så det var hans första reaktion, alltså att söka Gud när det här upproret kom. Och då får han tydligen ett svar från Gud, för sen så reser han sig upp då. Och så säger han så här i vers 5. Imorgon så ska Herren göra kunnighet. Det är Gud som ska tala om vem som är den som han accepterar. Det är inte han själv som ska tala om det. Och han ska inte övertyga dem att tro detta, utan han säger: Gud ska göra kunnighet, Herren ska göra kunnighet, vem som hör honom till. Och vem som är den helige, och åt vilken Gud har gett tillträde till sig. Och den han utväljer, honom ska han giva tillträde till sig. Så det var ju så att på den här tiden i gamla förbundet så fanns det vissa ordningar som Gud hade stadgat då för Israels folk. Och då var det ju så att leviterna, det var ju prästerskap. Leviterna, de var avskilda för att göra tjänst i tabernaklet. Och de fick packa ihop saker och de fick bära saker. Och det var en väldigt fantastisk uppgift. De hade ingen jord, utan de var avskilda just för detta. Men sen var det så att det var bara Aaron och hans söner som var tillåtna att frambära rökelse inför Herrens ansikte. Och det tillhörde då prästerskapet. Och då tyckte de här Kora, Datan och Abiram och de här 250 som följde, och egentligen hela menigheten, tyckte att ja, men det skulle ju de också få göra. Så då ser man här alltså att Gud har gjort ordningar, men människorna säger nej, vad är det för någonting? Det vill vi inte underordna oss. Så att då kan vi se här, ska vi se här, vers 11. Där säger han faktiskt, nej jag säger vers 10. Då säger Mose till dem, åt dig, åt alla dina bröder, Levis söner. Kora var ju av Levis stam, så han hade den uppgiften. Och då säger han, åt dig och alla dina bröder, Levis söner, jämte dig har han givit tillträde till sig. Och nu står ni, nu vill ni också ha prästadömet. Alltså de var inte nöjda med tjänsten i tabernaklet, utan de skulle ha också prästadömet. Därför tagen nu tillvara, du och hela din hop, ni som har rotat er samman mot Herren, säger då Mose. Och det intressanta är ju då att han säger inte att de har gjort uppror mot honom, utan Mose säger, ni har gjort uppror mot Herrens ordningar. För det är ju Herren som har kallat dem, det är Herren som har satt in dem i olika tjänster. Och det är det de alltså gör uppror mot. Så att det är egentligen inte mot Mose och Aron de gör uppror, utan det är mot Gud och mot hans ordningar. Ja, och då tycker jag väl att vi känner igen det i vår tid också. Ska vi se hur långt vi kommer här. Vi tittar lite längre då. Från vers 16, om vi hoppar dit då, så vi kan inte hinna med precis allting, men vers 16 i 16 kapitlet, då säger Mose så här, du och hela din hop, alltså det var Kora då, för att Datan och Biram, de sa nej, vi kommer inte. Mose kallade på dem, men de sa nej, du Mose, du sa vi skulle komma till ett land med mjölk och honung, men det har vi sann inte gjort. Vi är här i öknen, så att de gjorde totalt uppror. Men Kor i alla fall, han kom. Och då så säger han, du och hela din hop, ni ska inställa er inför Herrens ansikte imorgon. Du själv, så också Aron. Och då var det de här fyrfaten där man la på först eld och sen rökelse. Och det var ju då prästtjänsten att komma inför Gud med den rökelsen som bara prästen hade rätt till. Men då sa han, nu får ni ta allihopa fyrfat och så får ni ta eld och rökelse, även de här 250 som hade gjort uppror. Och så får ni komma inför Herrens ansikte. Och ni vet att när Arons två söner kom med främmande eld, de dog. Alltså Gud är en helig Gud, och han var mycket noga med att hans helighet. Men här utmanar Mose dem då och säger, så här får ni göra, säger han i vers 18. Och så skrev vi vers 19. Kora församlade mot dem hela menigheten. Så alltså hela Israels folk som hade sett alla undrarna i Egypten, Röda havet och alltihopa. Men nu håller de med upprorsmakarna istället. Och de står då vid uppenbarelsetältet. Och jag kan tänka mig att de sjuder liksom av vred och harm. Alltså vad tror de här att Aron och Mose, de tror att de är bättre än oss. Är inte vi lika bra? Är inte vi också Guds folk? Och liksom som man kan känna ibland vrede när människor gör uppror liksom. Men vad händer? Då står det vers 19. Kora församlade den mot dem hela menigheten vid uppgången till uppenbarelsetältet. Då visade sig Herrens härlighet för hela menigheten. Och Herrens härlighet på den tiden, det var ju antingen molnet eller elden på natten då. Men alltså de visste att det här är Gud. Nu kommer han mitt i det här upproret och mitt när det ser så hopplöst ut och de sjuder av vred och är färdiga liksom att bli av med de här ledarna liksom och göra det de själva tycker att de har rätt att göra. Då kommer Guds härlighet. Då skulle man ju tänka sig att folket liksom, som gjorde uppror skulle vända om och liksom falla ner på knäna och be Gud förlåt oss. Men det gjorde de inte. Men då ville Herren förgöra dem allesammans. Men då kom ju förbundstjänsten här och då kom ju liksom Mose hjärta och Arons hjärta igen. Jag tar vers 22 också. Då föll Mose och Aron, står det. De föll ner på sitt ansikte och sa, åh Gud, du Gud som råder över allt köts anda, ska du förtörnas på hela menigheten? Ska alla människorna nu förgås? Och de menar på, det var ju Kora, det var ju en som hade liksom öppnat upp det här upproret. Ja, vi pausar lite grann där. Då tänker jag så här, i vår tid, jag tycker många gånger, gode Gud, hur långt ska det gå? Alltså jag kommer ihåg när jag kom från Afrika 1994. Kom hem, mina föräldrar levde då. Och då hade vi bett med Kjell Sjöberg innan jag åkte till Kenya om att det här med homosexualitet och samkönade äktenskap, det skulle inte gå igenom. För man upplevde hur fel det var, fruktansvärt det var liksom. Och jag kom hem och jag bodde på ett rum på vinden där. Och skulle väl vila mig lite efter Afrikavistelsen. Och så ropar mamma det var en vind och ropade i vindstrappan. Nu har det gått igenom i riksdagen med samkönade äktenskap. Nu är det slut alltså. Nu är det totalt slut med Sverige. Tyckte vi kan ju inte falla längre än det. Djupare än det alltså. 1994. Kär Jesus. Vad har hänt sedan dess alltså? Det är ju helt makabert kan man tycka. Tycker jag då. Kär Gud. Men alltså mitt när det ser som mest mörkt ut. Det är då vi inte får ge upp. Det är då vi måste fortsätta tro på Gud. Och jag menar, om man tänker på väckelser som har kommit i historien, nu kan ju inte ta så många, men alltså på 1800-talet så höll ju Sveriges folk på att supa ihjäl sig. Och Gud väckte några människor, bland annat den här P.P. Waldenström och andra. Och det kom en väckelse. Och människor kom upp ur denna förnedring med dryckenskap och allt vad som hade med det att göra. Så alltså när det ser som mörkast ut, det är då Gud kommer. Och det är då vi måste vara redo. Så att vi inte ger upp liksom. Halleluja. Och jag tänker på Hebriderna. Jag har sett den där filmen och en del har kanske läst en bok. Men Hebriderna, det är en ögrupp till väster om Skottland. Väldigt, jag menar, det är inte mycket människor där och det är liksom enkla fiskare och bönder som lever där. Men då var det så att på 1950-talet faktiskt, när Donald Trumps mamma levde, hon var med i det. Då blev kyrkan stängd. Det kom inte en kotte till kyrkan. De stängde kyrkan och han som var pastor där, han lämnade. Så det var inget hopp liksom. Då var det två gamla damer. En var blind och en var lam. Ja, de sa nej, vi ger inte upp. De satte sig i kyrkan och bad. Och de bad, Gud, vi måste ha en kyrka här. Låt kyrkan öppnas igen. Sänd en tjänare, sänd en pastor till vår kyrka. Vi måste ha möten här. Vi måste ha liksom Guds verksamhet här på Hebriderna. Vi kan inte bara stänga kyrkan. Och de bad och bad. Och nu kommer inte jag exakt om det var varje dag. Men de höll ut i bön. Och så en dag så knackade på dörren och en man kommer in. Och då säger han, jaha, vem är du? Varför är du här? Ja, Gud har sänt mig hit. Och han, den här Duncan då, han fick bli redskapet för en jättestark syndanöd och väckelse där på Hebriderna. Och stora, starka fiskare och de föll ner på sina knän på gatan. Och, Gud, förbarma du med mig, jag är en syndare, förbarma du med mig. Och vi har ju haft så i Sverige också, för inte så länge sedan. Men alltså när det såg så hopplöst ut och allt liksom såg med mänskliga ögon ut att vara liksom gone, alltså det var borta. Då är det två gamla damer som säger nej, vi ska be. Och Gud svarar på bön och det blir väckelse. Som vi känner i hela världen, den väckelsen i Hebriderna. Så vad jag vill säga här är då att nu ser det mörkt ut, men vi ser ju tecken också att Gud gör någonting. Det gör vi faktiskt. Det är många bönegrupper som bildas och vi ska be att det blir många fler. Och bönegrupper och församlingar får nytt liv och att man ställer sig under Guds ords auktoritet. Men det jag vill säga är att vi ska inte ge upp utan vi ska fortsätta att be och tro Gud. Så att vi också får uppleva väckelse. Men jag vill titta en gång till på vers 21. Alltså när då säger Gud så här till dem innan Aaron och Mosa bet. Skiljer från denna menighet så ska jag ett ögonblick förgöra dem. Skiljer. Och då tänker jag på vad det står i Uppenbarelseboken 18. Uppenbarelseboken 18 och 4. Här var det alltså den här situationen. Och de sa skiljer från upprorsmakarna. I Uppenbarelseboken 18 så har vi ett liknande ord som kommer fram där. Och det handlar nu om Babylons ande. Babylons ande, det är ju det här med köpenskap. Det är världens ande. Det är en massa... Alltså det är mycket okult inblandat i detta också. Och det är också politisk makt. Men det är okulta krafter också i denna Babylons ande. Och då kommer ju budskapet här i 18 och 2. Fallet är det stora Babylon. Har blivit en boning för onda andar. Ett tillhör för alla slags orena andar. Ett tillhör för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Och så står det då i vers 3 att av hennes otukts vredesvin så har konungar på jorden druckit och så vidare. De har skaffat sig rikedom genom okulta makter och politiker har skaffat sig också makt genom okulta makter. Mycket vanligt i Afrika men också nu idag, även i vårt land och Europa så. Okulta makter, man får makt på så sätt. Men då sägs i vers 4, jag hörde en annan röst från himlen som sa, dra ut från henne i mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Alltså dra ut från världens ande, Babylons ande, det som är fyllt av okulta makter, yoga, hinduism, främmande religioner. Alltså allt detta som inte stämmer med Bibeln. Vi måste ta avstånd från det. Vi kan inte bara säga att allting är lika bra och vi är liksom delaktiga av det. Utan Guds församling ska ju vara en ren församling som är ett vittnesbörd om vem Gud är. Och vad Guds kärlek kan göra i våra hjärtan. Och en kärleksfull gemenskap. Så det är nästan samma ord som alltså Gud säger till Mose här. Att säga till menigheten att de skiljer sig från dessa upprorsmakare. För annars blir de delaktiga i deras synder. Och vi ska inte göras delaktiga av upprorets synder om man säger så då. Gå tillbaka igen. Fjärde Mosebok. Vi kan läsa vers 26. 16 och 26. Fjärde Mosebok 16 och 26. Då har ju Mose och Aron bett att Gud förgör inte hela menigheten. Och vers 26. Och han talade till menigheten och sa, då var alltså Mose som talade till dem. Vik bort från dessa ogudaktiga människors tält och kom inte vid något som tillhör dem. På det att ni inte ska förgås också genom alla deras synder. Och då när folket hörde det så drog sig bort från Koras, Datans och Abirams lägerställe. Ska vi se här. Vi går vidare här, ja. Nu kommer då i vers 28. Då kommer Mose tillbaka här. Nu har folket flytt ifrån de här upprorsmännen. Och då så säger han att nu ska ni se ett tecken på om det är Gud som har kallat mig eller inte. Och jag säger också att ni får pröva om det här är från Gud eller inte. Alltså jag menar vad jag säger här. Men då säger Mose så här. Vers 29. Om dessa människor nu som gjort uppror mot Gud, om de dör på ett naturligt sätt, då har inte Gud kallat mig. Men, vers 30, om Herren låter något alldeles nytt ske så att de här människorna, jorden öppnar sig, marken öppnar sig och dessa faller levande ner i dödsriket. Då ska ni veta att dessa människor har, han säger inte föraktat mig, han säger dessa människor har föraktat Herren. Dessa människor har föraktat Herren. Och sen läser vi då vers 31. Just som han hade slutat att tala så skedde detta. Marken rämnade under dem. Jorden öppnade sin mun och uppslukade dem, deras hus och allt deras folk och deras ägodelar. De for levande ner i dödsriket med allt vad de hade. Och jorden övertäckte dem och så utrotades de ur församlingen. Nu står det om Koras söner senare i Bibeln. Så att Koras söner, de dog inte för de har skrivit psalmer. Men annars var det Kora och hans folk och sen var det Datan och Abiram. Så detta var ju fruktansvärt vad som skedde här. Och sen står det då vers 35. Eld gick ut från Herren och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse. Så det var ju ansedda män. Alltså det var inte vem som helst. Det var ju ledare för folket som hade en fin, om man säger, ansedd ställning. De sällade sig med upprorsmakarna av Levistam och Rubenstam. Och de gjorde inte uppror mot Mose egentligen utan gjorde uppror mot Guds stadgar. Ja, nu vill jag bara säga ett ord till här, eller några ord. Några ord. Tack Jesus. Ja, och det är ju det att vi måste göra skillnad här på gamla förbundet och nya förbundet. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det är så att det nya förbundet har andra stadgar och andra lagar än vad det gamla förbundet hade. Så då tänker jag att vi ska bara titta helt snabbt här på Kolosserbrevet 2:16. Kolosserbrevet 2:16. För Paulus, han hade ju varit farisé, han visste precis vad man tror på som jude. Men nu var det ju det att när man då blev frälst, blev född på nytt, då var det inte de gamla, alltså gamla förbundets lagar och stadgar som gällde, utan då var det tron på Jesus som gällde och som gjorde människa rättfärdig. Men då var det ju så att hade man, om man då var jude så kunde ju någon annan då döma en och säga, jaha, nu följer inte du Mose lag och nu gör du inte som man ska göra. Och då säger Paulus det att man ska inte låta sig dömas av det, säger han i Kolosserbrevet 2, 16 och 17. Då har han förklarat lite grann de här sakerna. Och då säger han, låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av det som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus. Amen. Ja, jag får inte tala för mycket om detta nu, men alltså verkligheten, Jesus uppfyllde allt det som var en bild på i Gamla testamentet. Så Gamla testamentet pekar ju fullt fram på Jesus och han är verkligheten och det är honom vi ska följa och det är genom honom vi blir då får räknas som rättfärdiga. Sen vill jag läsa bara också i Hebreerbrevet 8, för jag tycker det är så viktigt att man kommer ihåg det. Hebreerbrevet 8 och 6. Hebreerbrevet 8 och 6. Det talas ju mycket där om just hur det var i det gamla förbundet. Och det talas om översteprästerna i gamla förbundet. Det var ju Aaron och andra präster. Men nu säger Hebreerbrevet, jag har fått en ny överstepräst som inte är av Levis stam. Han är av Melkisedeks sätt. Så det är en ny ordning som gäller. Och då står det i vers 6. Nu har denne, alltså Jesus, vår överste präst, fått ett så mycket förnämligare ämbete som han är medlare för ett bättre förbund vars ordning vilar på bättre löften. Så det nya förbundet är ett bättre förbund som vilar på bättre löften. Och det står också i Hebreerbrevet 7:22. I så måtto är också det förbundet bättre som Jesus, som har Jesus till löftes man. Och då var det ju så att i Gamla testamentet kunde synd straffas med döden. Och då kan man ju tänka, men hur, så, Gud var så grym liksom i Gamla testamentet. Och är han inte densamma idag? Men det var ju det att Gud visste att synden skulle fördärva människan och leda till att alla gick förlorade. Och då fanns det en frälsningsplan som var gjord innan till och med Gud skapade människorna. Att Jesus skulle komma, ta på sig vår synd, bli en förbannelse för vår skull. Och genom tron på honom så skulle vi få bli rättfärdiga och bli Guds barn. Men om nu det folk som Gud hade utvalt, jag får nog ta lite snabbare här än vi har tänkt. Men i alla fall, Gud utvalde då Abraham. Och genom honom skulle ett nytt folk skapas som inte var avgudadyrkare. Och det var ju då det judiska folket. Och Abraham fick ju uppenbarelsen att det finns en enda Gud. Och den uppenbarelsen skulle då det judiska folket bevara. Nu vet vi att de följer avgudadyrkan också, vissa tidpunkter. Men det fanns en kvarleva. Så att om inte Gud hade ett berett folk, som Johannes Döparen, det talas om i Lukas kapitel 1, att när Zacharias kunde öppna sin mun igen så sa han att Johannes skulle skapa ett berett folk. Alltså det judiska folket måste vara beredda att ta emot Jesus. Så att när han kom så fanns det en beredskap att ta emot Jesus som Messias. Nu vet vi att många ändå stod emot, men det var många som tog emot också. Och de som kallas apostlar, de tog emot och de predikade evangeliet. Men alltså hade denna planen, hade hela Israels folk gått bort i avgudadyrkan, då hade ju inte den planen kunnat gå igenom, alltså Guds frälsningsplan. Och det var därför i gamla förbundet, när inte den heliga ande var utgjuten i människors hjärtan, då var det liksom okej, bort. För att hade den synden fått växa och besmitta hela menigheten, så hade alltså Guds plan, frälsningsplan, inte kunnat genomföras. Så det var liksom en annat sätt, var en andra stadga på den tiden som gällde. Men nu vet vi att det står i Johannes 1, både 14 och 17, att står om att ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Vi såg oss lika som en enfödd sons härlighet. Han var full av nåd och sanning. Så det är ju detta med nåden som kommer in då i Nya testamentet. Och att Gud inte dömer omedelbart synder, utan han väntar på att vi ska omvända oss. Och det står också sedan i vers 17 att Mose kom med lagen, men Jesus kom med nåden och sanningen. Så jag vill bara liksom göra det klart att det är två skilda saker. Men de goda nyheterna här nu, det är ju det att om vi tittar på det som vi läser om Mose och Aaron, så var det ju det att Gud uppenbarade sin härlighet. Och Gud, alltså de som tjänar Gud, de som står med Gud, de får ju uppleva Guds beskydd. Och så var det ju också ett exempel med de tre männen i den brinnande ugnen. De vågade säga att nej, vi böjer oss inte för den här avguden. Och Gud, vår Gud, han är mäktig att hjälpa oss. Och är det så att han inte vill hjälpa oss, vi böjer oss inte i alla fall. Men de fick hjälp. Halleluja. Och Daniel i lejongruppen, han trodde på sin Gud och Gud hjälpte honom. Så att vi har ju exempel på det, och sen i Nya testamentet och många exempel genom hela historien att människor som står med sin Gud och är trogna förbundet, det nya förbundet nu talar vi om också, då får man alltså Guds hjälp. Och är det så att man inte förblir vid liv, så vet vi ändå att vi har frälsningen när vi går till himlen. Så vi har liksom inget att förlora. Men då tänker jag så här, ja just det. Varför dömer inte Gud? Det är många, särskilt de som inte är kristna, säger det finns så mycket orättfärdighet i världen. Om Gud är god, varför dömer han inte de onda? Varför tar han inte bort de onda? Och jag tror att många av er ni vet svaret, men i alla fall. Vi tittar på andra Petrus brev 3:9. Andra Petrus brev 3:9. Och då säger Petrus så här. Andra Petrus brev 3:9. Och det talas ju då om Herrens dag och om saker som ska hända. Då säger han så här: Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sina löften, så som somliga menar att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot er, eftersom han inte vill att någon ska förgås, utan alla ska vända sig till bättring. Så att alltså, Gud dömer inte synden, han har lagt all synd på Jesus. Men det är klart att om vi syndar så får vi en skörd att skörda, det får vi ju. Men det är inte Gud. Vi kan inte säga direkt att det är Gud som dömer på ett sätt, för han har redan dömt Jesus. Och om vi vänder om till Gud så får vi förlåtelse, och vi ändrar vår livsstil så får vi förlåtelse. Men varför ser vi så mycket ont i världen då? Då får jag bara säga väldigt kort. Alltså, vi har fått auktoritet, men vi använder den inte. Jesus sa, se, jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och all fiendens härsmakt, och han ska inte kunna göra någon skada. Vad är de här ormarna och skorpionerna? Det är ju just onda andemakter som vi ser regerar i vårt samhälle. Men om vi bara säger, åh, så hemskt, och nu har det hänt och nu har det hänt. Ja, men då fortsätter ju bara ondskan att breda ut sig. Men vi har fått makt och auktoritet, inte att befalla över Gud, som tyvärr många trodde då när denna undervisning kom till Sverige. Ja, hur kan du tro att du kan befalla Gud? Det är inte frågan om att befalla Gud, det gör vi absolut inte. Men det är frågan att ta Guds löften. Också som det står i både Matteus 16 och 19 och Matteus 18 och 18. Vad helst ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och det ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Så när vi ser Satan regera, vi ser hans verkningar på någon plats, eller till exempel på en bar eller på ett, ja, abortkliniker har vi inte, men vi har ju tyvärr våra sjukhus. Men alltså, när vi då säger vi binder den här andemakten, så har det en verksamhet, har det en verkan, men det kan vara ett sånt fäste så det är som en mur som måste brytas ner. Så det är ju inte så att vi bara kan säga jag binder och så försvinner allting. Utan det är ju en pågående bönekamp liksom, och troskamp. Att vi vill inte ha det här i vårt land. Vi vill inte ha de här lagarna om att få döda barn till exempel och så vidare. Så att det sker någonting när vi binder. Men om vi inte gör någonting, då ger vi faktiskt djävulen utrymme att verka. Och det har vi gjort alldeles för mycket. Jag mig inkluderar också. Liksom. Så jag vill bara liksom peka på det att vi kan få Guds arm i rörelse. Och den kände väckelsepredikanten John Wesley, som fick uppleva en stor väckelse på 1700-talet i England. Och människor föll ner från träden och de kom i extas allt möjligt. Men han sa det. Det verkar som om Gud inte gör någonting om vi inte ber. Och du vet, många människor säger, varför gör inte Gud någonting? Varför gör inte Gud någonting? Ja, men det är ju vi som ska be. Det är Guds församling, det är vi som ska be. Och vi ska också ta auktoritet, som jag sagt här, och binda ondskans andemakter. Och det är klart, då säger en del människor så här, ja, det har jag försökt men det funkar inte. Men då vill jag bara säga det att, då påminner jag om det här som vi läste om i Bibeln i Matteus 17. Det var en pappa som kom med sin son som hade epilepsi. Och de här lärjungarna, eller pappan kom till lärjungarna och sa att bota min son. Han faller i elden och han får de här epileptiska anfallen som det ser ut att det var. Och de försökte lärjungarna men de kunde inte. Och då vet jag, många av oss kommer ihåg att Jesus sa att det behövdes bön och fasta. Men vet ni vad han sa mer? Nummer ett. I Matteus, jag får hoppa lite här så att jag inte blir för lång. Matteus 17 och 20. Matteus 17 och 20. För lärjungarna kom till Jesus sen och sa, ja, men du har ju sagt att vi ska driva ut onda andar. Du har sagt att vi ska hela, varför funkar det inte? Och Jesus säger, på grund av eder otro. Och då är det ju så här, då kanske du tänker så här, jaha, så man måste vara superandlig då för att få bönesvar. Nej, så är det ju inte. Men det finns vissa andliga lagar och principer som vi måste lära känna. Gud har sina lagar, vi kan inte gå utanför Guds lagar. Och det finns kanske hemligheter här i bönen som vi behöver lära känna så att vi får bönesvar. För det är inget fel på Guds löften, de står fasta för all evighet. Men om det fallerar någonstans så är det hos oss. Och då måste vi fråga Gud att Gud, vad är det som blir fel här? Eller varför har vi inte sett bönesvaret ännu? Då kanske Gud säger, håll på, bara stå på, det kommer. Eller också kanske han visar på någonting. Finns ett fäste där eller det är någonting vi behöver be om förlåtelse för. Det kan vara någonting. Så att bönesvaret ska komma, men vi behöver veta hur det ska ske. Ja. Nu ska vi se, jag tänker väl att jag ska försöka komma till slutet här. Jag har haft svårt att fatta att förbönen har så stor betydelse och att jag som förebedjare, alltså inte jag, men alltså en person som är förebedjare har väldigt stor betydelse. Alltså. Och jag vet då i Kenya, man hade ju väldigt mycket att göra, jag jobbade där 24 år och jag fortfarande åker dit och till Tanzania. Och jag drogs mellan det här, men ska jag ta tid i bön, nu skulle vi ha det mötet, nu skulle vi åka dit. Och det var liksom, man tänkte, vad är det som är viktigast? Och för det mesta trodde jag ju då att det var viktigast att göra saker. Men att bön, hade jag svårt att fatta att det kan vara så viktigt. Men jag har verkligen mer och mer, tycker jag, Gud uppenbarat att alltså, om inte bedjan är på plats så sker ingenting. Så det måste finnas bedjan. Sen är det klart att vi har olika uppgifter. Man kan vara hemmafru, man kan vara rörmokare och man kan vara allt möjligt. Vi har uppgifter att sköta. Men alltså bönen måste finnas överallt. I familjen, i kyrkan, i samhället, för politikerna. För att annars har vi det elände som vi har idag faktiskt. Och jag menar, när jag växte upp i Svenska kyrkan då, en sak jag kommer ihåg, vi bad alltid för konungen och fosterlandet. Men det har man liksom tagit bort, ja, det behöver man inte be för. Jo, det behöver vi verkligen. Ja. Okej, men jag ville bara säga då helt hastigt att det var, jag ska försöka, om ni, en del av er kanske vet det, men efter det här, de här två åren med pandemi då, när man försökte liksom att kontrollera och införa en massa restriktioner, och särskilt var det ju kyrkor som stängdes och man fick inte vara nära varandra och allt möjligt. Och så säger man då att ja, vi var inte riktigt förberedda, men nu så skulle vi vara verkligen ha god förberedelse då om det kommer en ny pandemi, en möjlig ny pandemi. Och nu vet det finns något som heter Världshälsoorganisationen, WHO, och de sitter ju då i New York, men de hade ett möte just under Kristi himmelfärdshelgen. Hur många har hört om detta? Tack och lov, det är någon som har hört om det. Jag ska försöka väldigt kort. Men då hade man ett nytt förslag genom Världshälsoorganisationen. Alla 194 medlemsländerna var i Genève under den veckan när det var Kristi himmelfärdsveckan. Och då skulle alltså dessa länder ge upp sin egen självständighet helt och hållet. Och så skulle de bara vara under Världshälsoorganisationen. Och om generaldirektören i denna organisation, som inte är vald utan är en person bara, om han då till exempel skulle säga att ja, nu har vi en pandemi i Sverige, nu stänger vi ner alla företag, nu stänger vi ner alla kyrkor och nu ska alla vaccineras och da. Och så kanske vi säger då, nej men vi har ingen pandemi här. Nej men det skulle vi inte kunna säga, för det var hans ord som gällde och han kunde bestämma om det var en pandemi i ett land eller ett annat land och vilka åtgärder som skulle då göra. Så att det var egentligen ett sätt att göra alla länder till slavar liksom, under namnet då av att ja, men vi måste vara beredda, vi måste skydda folk och så vidare. Men det är ju helt tvärtom alltså, som ni förstår. Men jag tycker bara det var så underbart då att vi bad för detta i Sverige. Vi bad på, även på Rallingsås, den bönekonferensen där. Och sen lite senare efter fick jag reda på, det gick inte igenom! Halleluja! 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 Vi är inte slavar under Världshälsoorganisationen och deras diktaturer. Halleluja! Vi är fortfarande i någon mån ett fritt folk. Men jag tycker bara, du har vetat att de bad över hela världen. Det var inte bara här, de bad jättemycket i Amerika och det finns något som heter Global Prayer Watch. De bad. Men alltså, det visar ändå, det är vi som har makten. Men det har inte den nya världsordningen, de här ledarna som försöker införa den här antikrissamhället. De har inte räknat med det. De har inte räknat med det. Men faktum är att vi börjar se vissa tecken på att bönen fungerar. Bland annat det här med abortlagen i Amerika som ni har hört om. Det var ju en sån strid och det är fortfarande strid. Det är inte färdigt. Men i alla fall efter flera månader, något halvårs bön. Och alla har sagt att vi måste ha vår rätt och ja, allt det här. Men det kom ju ut en läcka som det aldrig har gjort förut, vad jag vet, i det här högsta Supreme Court i Amerika. Men hur som helst, det kom ut den 24 juni. Nu har de fattat det här beslutet att alltså staten i Amerika får själva avgöra om de vill ha fri abort eller inte. Och det är ju inte hela, det är inte hela vägen, men det är en bra bit på vägen i alla fall. Så att jag menar, man ser liksom att jaha, där gick det igenom i Genève, nu gick det igenom där liksom. Så det är ju ändå en uppmuntran att fortsätta att bedja och stå på murarna. Både för våra familjer, våra församlingar, men också för det som sker då i våra regeringar. För det står ju att vi ska bedja för alla som är i auktoritet. Och det är ju väldigt viktigt som det står i första Timoteusbrevet 2 då. Ja. Halleluja, jag tror att ni är med på det här. Och vad jag vill bara säga helt kort då, att alltså det finns ju naturligtvis en världsregering som försöker planera hur de ska kunna ta makten över hela den här jorden. Och det är ju det leder ju till antikristrike helt enkelt. Och att det blir total kontroll och naturligtvis inga biblar, ingen frihet för kyrkor och allt det här. Och då säger folk, ja men det kan vi inte be emot, det står ju i Bibeln. Ja, det står i Bibeln, vi vet att det ska ske. Men vi kan be att det sker när Gud har tänkt att det ska ske. Att det blir den rätta tidpunkten. För det är väldigt många som menar och känner att nu är det en skördetid. Alltså om vi ser på församlingen idag, Jesus kommer inte för att hämta en slagen församling som ligger på marken i kompromisser med djävulen och inte har någon kraft. Han vill ju komma, som det står i Efesierbrevet 4:27, till en brud som har en klänning utan skrynka och fläck och som har rest sig upp i Guds kraft, Guds härlighet och som är ett vittnesbörd för världen. Och det tror jag verkligen också, att Gud vill, det är skördetid, Gud vill rädda många skördar, men det såg också Satan, som han försökte stänga ner allting med den här pandemin bland annat. Jag talar inte om andra konsekvenser nu, men liksom att det fanns en sådan plan. Så vi ska vara vid gott mod och vi ska evangelisera, vi ska sprida budskapet om Jesus. Och det finns de här hoppbiblarna och det finns kafévagnen här. Och alltså allting vad vi kan göra på den korta tid som är kvar. Att människor blir frälsta för att höra evangeliet. Och inte bara i Sverige utan runt om i världen då. Så det har vi. Vi har någonting gott som kommer att ske, tror jag. Men det kanske inte blir så lätta tider. Men ändå så blir det liksom att Guds rike byggs upp. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Ja, så jag bara uppmuntrar oss alla då att stå på murarna. Det är en sak till jag ska berätta om Israel. Men mitt slut här var liksom det att det står ju i Jesaja 62 som ni vet. 62, 6 och 7, att jag har ställt väktare på murarna och varken dag eller natt ska det någonsin tystna. Och påminn Gud liksom om Jerusalems och vad Gud har sagt om Jerusalem. Men det kan vi också tillämpa på vårt eget land. Alltså att vi står på murarna, vi är väktare, vi förstår att Guds församling, det är inte bara att vi ska ha det roligt och bekvämt och vi ska dricka kaffe och sånt, vilket är trevligt. Men alltså vi ska ha en andlig beredskap, en andlig vakenhet så att vi vet vad som sker och vi kan be. Ja, jag tror jag ska läsa i alla fall Daniel 20:22. Jag tycker det är så starkt. Daniel fick ju väldigt mycket uppenbarelse om den sista tiden. Vi kan inte gå in på allting här, men jag tycker bara det är väldigt starka ord här. Daniel 2:20-22. Det är just med tanke på den tid vi lever i. Och att det sker förändringar i den här tiden. Och det sker förändringar när vi ber. Ja, jag läste från 17 översättning som ni hör. Daniel hov upp sin röst och sa, lovat var det Guds namn, från evighet till evighet. Redan där har han sagt mycket. Ty vishet och makt hör honom till. Han låter tider och stunder omskifta. Han avsätter konungar, han tillsätter konungar. Halleluja. Han ger åt de visa deras vishet, åt de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och förborgat. Vi har mycket som är djupt och förborgat i vårt land. Vi har det här med Estonia, vi har Palmemordet. Vi har massor med hemliga förbund. Massor, men alltså vi har förbund som är gjorda då med islam och socialismen. Alltså det finns mycket som är gömt, som är gjort bakom svenska folkets rygg. Vi kanske inte behöver veta allt, men vi behöver liksom skakas om. Alltså att Gud vet vad som är förborgat. Och vi ska ha politiker som vi kan lita på, som gör det de säger att man ska göra. Och som vågar stå upp för en kristen värderingsgrund, tycker jag. Det har vi vilat på i 1000 år. Han uppenbarar det som är djupt och förborgat. Han vet vad i mörkret är och hos honom bor ljuset. Så det kan vara en väldigt bra bön. Jag har börjat deklarera det liksom varje dag, att så här är det. Det är Gud som råder. Innan jag går in på att vi ska be om ni har någon som behöver bli frälst eller helad eller något annat, så vill jag gärna också att jag ska kunna be för er, eller ja, vi kan tillsammans be för er. Men jag ville bara berätta en annan väldigt viktig sak som sker nu i juli månad, och det handlar om Israel. Och det finns ett bönehus i Jerusalem som heter Sukkat Hallel. Det betyder ungefär lovprisningens hydda, om man säger så. Sukka, det betyder alltså en hydda eller tält. Och Hallel betyder ju prisa Gud. Och det är en broder från Amerika som heter Rick Ridings. Och de har haft alltså 24-7, det vill säga de har haft bön dag och natt hela veckan. Jag tror om det är 10 eller 20 år, jag tror det är 20 år. Och de har både messianska judar, alltså judar som tror på Jesus, och araber som tror på Jesus. Och de har då bönevakter som 2 timmar. Och då kan det kan vara bara lovsång. Det kan vara att man ber för regeringen. Det kan man be att man ber för de ortodoxa judarna, att de ska få upp ögonen för att Jesus är Messias. Så liksom olika teman då. Och det håller på. Och det här Rick Ridings, det här stället, det ligger ju nära Tempelberget. Man ser liksom, ja, man ser ju tyvärr moskén då, men alltså man ser Oljeberget, en väldig panorama där från det här bönestället. Och han får ofta visioner och tilltal, den här Rick Ridings. Och då fick han ett tilltal som han delade förra veckan. Och då vill jag försöka dela det med er så koncentrerat jag kan. Så Herre, hjälp mig, heligande, hjälp mig. Så att det blir klart det här. Jag säger någonting om bakgrunden först. Och det är det att judarna, det judiska folket över hela världen, de firar ett datum som heter den 9 av. Och av är en månad i den hebreiska kalendern som oftast kommer i augusti. Den 9 av, som i år är den 6 augusti, det ändras hela tiden för judarna kortare månader än vi. Då blev det första templet nedbrutet av Nebukadnessar. Han brände upp templet, började den 9 av. Och det märkliga var att sedan Jesus profeterade om detta, att det huset som ni tillber i, det kommer också att brytas ner. Samma datum, när Titus från Rom kommer med sina herrar, så bryter de ner templet samma datum. Och då är det en sorgedag i Israel. Man spelar bara sorgemusik. Inga affärer öppna, inga barer, ingenting. Och människor bara sörjer över att templet är nedbrutet. För de förstår ju inte att Jesus har kommit. De fattar inte de grejerna som vi har fått. Det är ju de judar som gör, men alltså majoriteten gör inte det. Men då är det så att före den 9 av så har man 3 veckors fasta. Delvis, inte helfasta, men det är en slags partiell fasta i 3 veckor innan. För det som skedde 3 veckor innan templet brändes upp, det är den judiska kalendern 17 Tammuz. Och vår kalender blir den 16-17 juli i år. Då inledde judarna en fasta. Vad hände då? Jo, då bröt man ner murarna. Jerusalem har murar runt omkring, stora starka murar. Men Nebukadnessar bröt ner murarna den 17 Tammuz. Och även Tito bröt ner murarna 17 Tammuz, som är 16-17 juli i år. Nu är det så här att Biden, han är ju väldigt mycket för en tvåstatslösning. Och han har ju försökt att få igenom en ambassad i östra Jerusalem. Och regeringen som är så liberal, som varit så liberal, nu är den avsatt. Men i alla fall, de har sagt nej, vi går inte med på det. Det kommer att bli mer och mer blodsutgjutelse i Israel om vi går med på att ha en ambassad för den palestinska staten i östra Jerusalem. Men detta är på Bidens agenda, och han har en planerad resa till Israel, Judén och Samarien. Judén och Samarien, det är själva hjärtlandet av Israel. Men det läser man aldrig i tidningen om Judén och Samarien. Man läser bara om Västbanken, för det ligger väster om Jordan. Ja, och det är det man vill ta bort, plus då några andra bitar också som ska tillhöra den här palestinska staten. Då säger Rick Ridings, han har liksom fått det här att vi som har Israel på våra hjärtan, det borde ju alla kristna ha, för vår frälsning kommer därifrån, att vi ska gå in i bön för att detta inte ska ske. För planen är att man ska dela Jerusalem. Det har man försökt länge. Det har kommit igen för andra fredsplan, men det har alltid stoppats. Men nu är det verkligen på gång igen, och det fanns en förebild från Amerika som hade hört, ja, vissa detaljer då, men att det är det som är själva meningen med också de här Abraham Accords. Ni vet det här att Israel nu har goda relationer med dels med Saudiarabien och med Förenade Arabrepublikerna, med Bahrain och så. Och man har börjat med en handel, och det verkar så fint allting. Men då frågar man förebedjare, är det här bra eller inte? Och då var det en av de här förebedjarna som uttalade sig på en bönevakt att han hade varit med när man signerade med Abrahamic Accord. Jag kommer till slutpunkten sen. Och då hade en ledare från Bahrain sagt så här: ja, så bra att nu får vi en plats i hjärtat av Israel varifrån vi kan driva ut judarna. Så att innan detta avtal skrevs så hade man Israels knesset, hade man planer på att annektera officiellt Judén och Samarien. Det var väldigt, väldigt nära 2020. Men efter de signerade Abrahamic Accords, borta. Så planen nu när Biden kommer, det är han ska besöka Judén och Samarien, och det är detta som han vill göra. Och det blir alltså den, när han avslutar sin resa i Mellanöstern och Israel från den 13 till 16 juli. Det är just då som man firar minnet av att Jerusalems murar blir nedbrutna. Nu vill man bryta ner murarna igen genom att ta bort den säkerheten som Israel har. Dels har Gud lovat dem landet, men dels om de blir av med själva hjärtat så är det väldigt svårt att beskydda det landet. Och dessutom får de terrorister precis mitt i landet då alltså. Och då säger Rick Ragnar så här: jag uppmanar alla att be minst 12 minuter klockan 12 på dagen den 12 juli. Därför att det är dagen innan Biden börjar sin resa. Så att han menar att vi måste börja be innan den 17 tammuz, alltså innan 16 juli. För att annars kan, det är för sent om vi börjar den 16 juli. Utan vi ska börja en dag innan Biden börjar sin tilltänkta resa till Israel och Mellanöstern. Så den 12 juli över hela världen klockan 12, och enligt vår, här blir det klockan 11 då. Men då tänker han sig att över hela jordklotet, alltså under det här klockan 12, så går det runt hela jorden. Att man ber helst längre än 12 minuter, men minst 12 minuter klockan 12 på dagen Jerusalemtid, som är 11 på dagen i Sverige, den 12 juli i år. Och då menar han att vi kan som förebilder stoppa detta. Man har försökt tidigare att utrota alla judarna. Hitler försökte, han försökte skapa ett världsherravälde, men det fanns människor som satte sig upp mot ibland att Bonhoeffer och sådana. Alltså vi har makt som förebedjare. Så då ska vi be, och alla ni som känner detta, skriv upp det och ta till era hjärtan att i juli månad måste vi be mycket. Och de vapnena som Gud visade för Rick Ridings, det var: ni ska använda stark andesmod lovsång. För lovsång bryter ni djävulens murar och hans fästen. Och sen ska ni deklarera Guds ord. Deklarera vad Gud har sagt om Israel. Det är Guds land. Det är hans enfödde son. Han ska inte, den enfödde sonen som Israel också kallas, ska inte aborteras. En förebedjare sa det är abort av Guds son så att säga. Nu vet jag att Jesus är Guds son, men även Israel har det namnet i Gamla testamentet. Min enfödde son och Efraim. Ja, så jag ville lägga den bördan på er också. Att be för detta så att vi som förebedjare och som älskar Israel tillsammans med förebedjare över hela världen, vi säger nej, den här planen ska inte lyckas. Israel ska inte delas, och vi ber om splittring i andevärlden. För det hade han fått särskilt att vi skulle be. Som det står om i Josafat, ni vet, andra krönikeboken 20, att fienderna förgjorde varandra. Vi ska be att fienderna förgör varandra, att det blir splittring i fiendeläget. Vi ska deklarera Guds ord och vi ska gå in i stark låsa. Då kan vi alltså hindra detta sataniska onda förslag, Jesu namn. Halleluja. Jag vill bara be en kort bön. Herre, vi tackar dig för att du, varje person är så viktig för dig. Och varje person som är här, så många härliga förebedjare här och underbara människor. Vi har en plats i ditt rike, och när vi ber och ropar till dig, då kan vi röra din arm och då kan saker ske. Både när det gäller Vetlanda, när det gäller Stockholm och riksdag och regering, när det gäller vårt land, när det gäller Ukraina som vi ser blöder och vi vill se ett slut på det förfärliga kriget, när det gäller Afrika, många människor också är fattiga, behöver hjälp och hör evangeliet, och Asien, våra underbara vänner Hanna och Marcus åker dit till Pakistan och Indien och Bangladesh och förkunnar evangeliet. När vi ber så sker det. När vi går in i bön och fasta så kan vi se att din hand rör sig starkt. Så Herre, enligt med den kallelse du ger till var en av oss, så ber vi att du gör oss till förebedjare, och du ger oss tro på att när vi ber så sker det. Att vi, det är så viktigt att vi ber. Det är så viktigt att vi samlas och ber det. För då, det är då vi kan se resultat i våra egna liv och i våra familjer, församlingar och i våra samhällen. Herre, jag tackar att du vill lägga det här på våra hjärtan. att vi är så viktiga som väktare i den här tiden. Och du har satt oss i den här tiden. Det är inte vi som har valt att bli födda, utan du har satt oss i den här tiden. För vi har en uppgift att göra. Så vi ber Jesus att du inte ska bli besviken på oss och tycka att vi har inte gjort vad vi var kallade att göra. Vi ber nu att din församling i Sverige reser sig upp, Herre. En sann andlig frihet, inte en falsk ekumenisk frihet med främmande gudar och främmande religioner, utan en sann andens enhet bland alla Guds folk i Sverige som vill följa Jesus och följa Guds ord. Herre, skapa en sån enhet både i Sverige, de nordiska länderna, runt om hela världen, Herre, så att vi kan stå emot djävulens planer och vi kan vara ditt folk och vittne för dig i den här tiden då det kanske blir många svårigheter och många konstiga saker sker, men vi står där som dina vittnen och vi pekar på dig Jesus, att hos dig finns frälsning, befrielse från synd, hos dig finns friden. Halleluja, i Jesu Kristi namn, i Jesu Kristi namn. Halleluja, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Koreme shikarabasanda lagandaria la shakataria. Halleluja. Ska vi resa oss upp allihopa kanske? Kan resa oss upp bara. Halleluja, halleluja. Kira bashala gandaria. Ora bashila barala shaka. Halleluja. Jag vill bara fråga, jag känner inte er, men är det någon här som inte har gett sitt hjärta till Jesus? För det är så viktigt att man har frid med Gud och man vet att man är på väg till himlen. Det kommer svåra tider, men Jesus har lovat att vara med oss alla dagar till tidens ände. Så jag vill bara, medan vi ber och vi kanske sluter ögonen och vi känner för det. Men om du känner att jag vill ha förbön för att komma till in i Guds rike, bli frälst, komma till himlen. Jag har inte min sak klar med Gud. Om du är här så vill jag gärna be för dig. Kora bashala gandaria. För Jesus älskar dig och Jesus vill ha dig i sitt rike. Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Ora masikaralasa. Far, jag bara ber att alla här som är här ska ha frid med dig. Du är vägen, sanningen och livet. Och som vi hörde också tidigare, finns inget annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Det är bara Jesu namn. Så om det är någon som behöver be Jesu namn, så låt dem göra det, Herre. För du har sagt i ditt ord också att om vi bekänner med vår mun att Jesus är Herre och vi tror i våra hjärtan Gud har uppväckt honom från de döda, då blir vi frälsta. Det är inte någonting annat konstigt, utan det är att tro på dig och bekänna dig. Då blir vi frälsta. Då får vi komma till din himmel om vi omvänder oss förstås från våra synder och tror på dig. Är det någon som är sjuk i sin kropp som behöver förbön, så ber jag gärna be för er. Halleluja, karabashandia. För Jesus har tagit förbannelsen på sig. Han vill inte att hans folk ska vara plågade av sjukdomar och cancer och död, utan han vill ge helande och frälsning. Så om du bara tar emot i tro det helande som Jesus har verkat fram på korset. Halleluja. Så Fader, jag ber för var och en som har värk i sin kropp, värk i sina ben, värk i ryggen, var och en som har problem med cancer eller tumörer eller något annan sjukdom, bölder, ora massera la sharia, var det än må vara, Herre. Vi är här i en atmosfär av bön. Vi är här i en atmosfär av din närhet, Herre. Jag bara deklarerar att genom dina sår har vi blivit helade. Jesus blev gjort en förbannelse för vår skull. Du har friköpt oss från lagens förbannelse för att vi skulle få bli helade genom dina sår. Så jag bara tackar att det sker nu, Herre. Om vi tar emot detta helande och så fast i detta. Att genom hans sår har jag blivit helad. Och även om symptomen försöker hålla sig kvar, så vet vi att ditt ord är sant. Det är inte symptomen som är sanna. De försöker skrämma oss. Men det är ditt ord som är sant. Att vi är helade genom dina sår. Vi tackar dig att du gjorde allt på korset. Det var ingenting som fattades. Du gjorde allt på korset. Och då tar vi emot i tro din helande kraft. Halleluja. 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 Och också att kunna tala i tungor. Också att alltså kunna. Men jag menar att vara döpt i den helige ande. Halleluja. Det är också en sån gåva. Så att vara döpt i den helige ande och kunna be. Be på bönespråket. Så om du inte är döpt i den helige ande, öppna din ande. Det kan ske nu, det kan ske när du kommer hem. Rashila Mahara Lashari. Herre, jag bara tackar dig för att du älskar att döpa helig ande. Du älskar att fylla dina barn med den heliga ande. Det är också ett av löftena som vi har, som Petrus pratade om i Apostlagärningarna 2 och 3. Att vi får ta emot den heliga ande. Vi ska döpa oss, låta döpa oss när vi omvänt oss. Och då får vi som gåva ta emot den heliga ande. Vi kan inte göra någonting för det. Men vi bara säger tack Jesus. Tack att du döper mig den heliga ande. Tack att du ger mig bönespråket. Tack att du ger mig andliga gåvor som jag kan använda i din tjänst. Herre, tack att du reser upp så många här som har andliga nådegåvor och som har tungetalet, Herre. Så att vi kan vara starka vittnen för dig och inte vara rädda och försagda. Utan vi går ut i frimodighet, Herre. Därför att du har köpt oss med ditt blod och du har gett oss allt vi behöver. Och Herre, vi bara ber för varje bön som finns här. Böneämne som finns här. Om nära och kära som behöver bli frälsta. Sjukdomar har vi bett för. Men det kan finnas andra problem. Herre, du har sagt om vi ber ska vi få. Och du har sagt om vi inte ger upp utan vi fortsätter att be så ska vi få se bönesvaret. Så jag ber Herre om att vi ska fortsätta be och tacka dig Herre. Och redan nu så kan du göra det som vi har bett om kanske en lång tid. Att vi ser, ja men det sker. Det har skett. Halleluja. Tack Herre att du lever, att du älskar var en som är här och att du vill svara på våra böner. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Jesus, tack så jättemycket. Då säger jag tack ska ni ha. Tack Jesus.